Hej fina lyssnare! Idag är det bara jag, Karin, som står för avsnittet. Och det är en lite annorlunda grej vi gör idag. Som är en berättelse om en sak jag var med om. Som bara fick mig att tänka till och bli ganska upprörd. Som jag bara ville dela med mig av till er. Så det är ingen intervju. Och det är Anna inte heller med. Hon är ute och reser. Utan det är bara jag. Så håll till godo.
Jag ska prata lite om maktlöshet. Och upplevelsen av att vilja förändra och vilja hjälpa till. Men oförmågan att göra så. För man är inte i någon sorts position. Eller så är man det. Alltså, jag vet inte, ibland är det som att man kan hjälpa till men man tror inte att man kan det av olika anledningar. Man tänker att jag inte är tillräckligt kompetent eller tillräckligt modig eller stark. Och sen så kanske man inte agerar. I helgen så var jag på väg hem till Lund från Malmö. Från en middag med lite så här, ja, med kompisar. Lite vin som man var lite trött och klockan var ganska mycket. Jag kände mig lite kall och ni vet så här, man ville bara komma hem ganska snabbt och försökte hitta sig fram med Google Maps till busstationen som låg på någon oklar gata i Malmö. På vägen dit så kom det fram en man till mig. En man som jag ganska snabbt tolkade som hemlös eller ja. Jo, det var nog mitt spontana antagande direkt. En hemlös man kom fram till mig och först på något sätt kände jag lite så här att jag skulle bara gå förbi, som man lätt gör, som man har vant sig lite vid att göra om någon kanske kommer fram och ber om pengar och man bara, nej men jag har inte kontanter på mig eller jag har bråttom. Så jag var nära att göra det, men sen av någon anledning så stannade jag upp och lyssnade på vad den här mannen hade att säga. Och han sa direkt, jag behöver hjälp. Har du en telefon? Kan jag få låna den? Och också så här direkt då tänkte jag, nej, kommer han ta den då? Eller sådär. Och sen så, men nej, skärp dig Karin. Gå inte på dina fördomar hela tiden. Tro lite gott om folk. Så tog jag fram min telefon och sa, jag kan hjälpa dig att ringa. Och så visade han ett block där det stod, där någon annan hade skrivit ett nummer till en organisation i Malmö. Som, alltså en frivillig organisation. Där han hade någon sorts kontaktperson. Och medan jag tog upp det här numret och började slå det så började han berätta att han har panik. Att han är vilsen, att han inte vet vart han ska. Han vet inte vart han är, han ser ingenting. Han ser ingenting, det var också svårt att förstå, men han verkar ändå liksom, han var ändå bra på att uttrycka sig och var väldigt så här, han var i panik. Alltså jag känner igen känslan av panik och jag vet hur jobbigt det är, så jag fick väl någon sorts, det slog väl an någonting. Jag ringde det här numret och kom fram till Kontrapunkt i Malmö, som jag inte kan så mycket om, men som är en organisation som bland annat hjälper hemlösa och hjälper dem att ha någon plats att sova på under nätterna. Så jag kom fram till en kvinna där och berättade att jag stod med den här mannen då och att han hade panik. Han berättade att han hade grav autism och att han, ja, han var verkligen i paniktillstånd och var verkligen, han agerade som, han var väldigt så här, fysisk och överallt och ingenstans med gester och slung runt. Han bar lite grejer som han kastade runt med och han var verkligen så här, i någon sorts upplösningstillstånd. Och samtidigt som jag pratade med den här kvinnan och hon berättade att nej, men försök att få honom att komma hit för här kan han få liksom hjälp, han kan få trygghet här, han kan få stöd här. Så kommer det någon rom och ska be om pengar, varpå han aggressivt gör ett utfall mot romen. Och det skrämmer upp mig en hel del, för jag har inte egentligen någon erfarenhet av våld. Överhuvudtaget har nästan inte ens sett något våld ske framför mig. Och jag försökte så här visa till dem liksom att du måste verkligen gå liksom. Du kan inte vara här. Han klickar liksom på dig. Och då när den här romen har gått och så säger han liksom, nej, jag klarar inte av romer, och hade någon sån här väldigt negativ bild av romer. Varför vet jag inte, men han började berätta om att han kunde inte åka till det här kontrapunkt för att han hittade inte dit. Han skulle inte kunna ta sig dit på egen hand. Han bara, jag kommer hoppa framför en bil. Jag kommer hoppa framför en bil om jag blir lämnad ensam här. Jag kommer ta mitt vapen och skära mig själv. Jag kommer döda mig själv. Och helt plötsligt var jag helt insnärd i den här personens liv. Och bara liksom lyssnade och försökte övertala honom att jag bara, jag kan följa med dig till kontrapunkt. Eller vad kan jag göra? Och i hans panik var han väldigt... Han hade väldigt svårt att lyssna och kunde inte riktigt ta in det jag försökte säga. Jag försökte lugna honom och få honom att andas och sådär. För det verkar verkligen, jag vet inte om jag är oskuldsfull och blåögd, men det verkar inte som att han gick med några droger eller att det var något sånt. Utan han var verkligen bara genuint i panik. Och herregud, jag blir så himla... Det var så nära att jag bara gick förbi honom. Och så plötsligt stod jag där. Och det kommer fram, eller går förbi två tjejer som han stannar. Och de är nära på att så här, bara gå vidare. Men så pratar jag med dem. Och de bjuder honom på en cigarett. Och sen så står de med mig. Vilket var väldigt skönt. Vilket gjorde att jag vågade. Eller jag klarade av att lugna mig själv. För jag blev nog ganska känslosam. För att jag var nog samtidigt lite rädd. Jag visste inte vem den här mannen var. Tänk om han var våldsam. Och han som pratade om sitt vapen och sådär. Så vi stod där och pratade och till slut så kom jag fram till att jag tror inte jag kommer få honom att åka till det här kontrapunkt. Han pratade om att det går inte, jag kommer inte få någon hjälp där, jag måste till sjukhus, jag måste få liksom professionell hjälp. Han bara, de menar väl där borta, men det räcker inte nu, det är så illa, jag mår så dåligt. Så jag ringde till slut ambulansen för att med hot om liksom suicidala... ja, med hot om självmord och med sånt, med aggressivitet uppvisad mot romer, som det var nog ganska många runt där som gick fram till honom samtidigt som vi stod där, och han var i det här upprörda läget. Så han gick liksom från att hade börjat lugna ner sig till att göra liksom ett aggressivt utfall mot romer som gick fram och som nästan äggade honom. Så jag ringde till två och förklarade som det var, liksom att han berättade att han inte ser, att han har panik och han vill begå självmord. Och så frågade de lite så här, hur andas han? Nej, men ganska lugnt ändå. Hur ser du att han inte ser? Jag vet ju ingenting om sånt. Jag bara, nej, men det ser ut som att han ser. Men han menar att han inte gör det. Och sen i alla fall efter ett tag, för jag är ändå så här, jag tar ju det här på stort allvar. Framförallt när man liksom... när man är så fysisk. Och ja, en fara för sig själv och andra. Så då skickade de en ambulans. Så vi fick stå och vänta med honom i kanske... ja, jag vet inte hur länge, men det kändes verkligen som en kvart. Men det kan ha varit 5 minuter. Eller nej, men det var nog en stund ändå. Och så kommer ambulansen. Och vi står där... och ambulansmännen kommer ut och är ganska så här. Det är som att de har blivit avbrutna i någon fikarast och bara, aha, vad har vi här liksom. Och den här mannen är mycket lugnare nu, för nu har han stått och pratat med oss i typ en kvart, 20 minuter eller någonting. Om man lägger ihop tiden innan jag ringde ambulansen ens och tills de kom. Så han har lugnat sig och vi kan ändå prata lite så här. Han har börjat berätta om sitt liv och hur han lever papperslöst, för att han är hotad av Göteborg, att Göteborg ska döda honom och att Göteborg har sagt att de ska så här styckmörda honom. Så han hade ju verkligen så här paranoia också. För han bara, du får inte säga att jag tänker begå självmord, du får inte säga det här, för det får inte finnas på papper, för det är farligt, jag kommer bli spårad. Och så jag försöker liksom förklara för ambulanspersonalen vad som har hänt, samtidigt som inte jag vill säga någonting framför den här mannens näsa liksom, vad jag tolkar det han säger som. Men så så är de här ambulansförarna så himla... Jag upplevde dem som så otroligt oempatiska. Att de inte reagerade på den här mannens situation alls. För att han hade vissa kläder på sig. Och sitt bagage. Och han såg ovårdad ut liksom. Och jag tog ganska illa upp när jag försökte förklara. Jag tror att han behöver ta sig till psykakuten. För att det här liksom verkar vara enligt mig då panikångest. Och det verkar vara som att han har någon diagnos. Han säger det själv att han är autism. Så jag tror att han behöver ta sig in. Och på något sätt behöver han få träffa någon. För han verkar inte ta några mediciner. Och han säger att han inte har tagit några droger. Och de här männen bara... Ja, nej men vi det här, det är lugnt. Det här blir nog bra. Du kan gå nu. Tack, typ. Varpå jag bara aha. Okej. Okay. Ja, nej men ni är ju liksom utbildad personal så ni vet ju vad ni ska göra. Så ja, då går jag då, för nu har jag gjort det jag kan göra. Så jag säger då till den här mannen och så går jag. Och så får jag så här direkt en känsla av jaha, nu har jag bara lämnat honom här till att ja, lite vind för våg till några som inte ens verkar bry sig tillräckligt för att hjälpa honom. Och så kanske bara kommer släppa honom vidare och bara nej men typ gå till någon härberge eller härbre. Men jag fortsätter gå, för det är väl det man gör när man blir liksom, när man får den instruktionen av liksom ändå utbildad ambulanspersonal. Att det är lugnt. Men jag känner verkligen så här, en sån otrolig maktlöshet. Och att jag inte gjort någonting. Även fast när jag hade gjort det jag kunde göra, så kände jag att jag kände mig så himla frustrerad. För att jag tror liksom inte att den här mannen fick så mycket hjälp av dem där. Och att han kanske bara lämnades igen. Jag vet inte. Och så undrar jag liksom, hade jag kunnat göra något annat? Eller så, vem ska hjälpa honom? Här är vi en människa som uppenbart har fallit mellan stolarna. Och jag menar, nog inte kan få den vård han behöver. För att det har gått så långt att han i hans paranoia inte liksom kan finnas på något papper. Och inte liksom har en röst som blir hörd. För att folk inte tar honom på allvar. För att han inte... Och då har en fast bostad och har ett jobb. Och det var så himla sorgligt. På något sätt trodde jag ändå, eller jag tror ju ändå, vill tro att Sverige har en sån här att det inte finns någon liksom folk som ska få lättare hjälp än andra. Att det inte finns någon liksom, vad ska man säga, hierarki bland människor som gör att man får lättare hjälp när man har liksom en öppen vård som är gratis, som betalas av skattebetalare. Så jag blev lite besviken med systemet och kände mig så här, att någon sorts inre anarkist, inte så här, det är helt fel. Vad heter det? Inre aktivist. Ja, att en inre aktivist vaknade till liv inom mig. Att jag vill göra någonting åt det här. Eller jag vill belysa det här. För jag undrar liksom, vad kan man göra när man står inför en sån här situation? Oj, och hjälpte det ens? Så jag vill bara släppa den här bollen till er och få er att fundera och tänka efter. Vad hade ni gjort? Vad tycker ni att man ska göra? Och om man vill hjälpa till nu då med sånt här, vad ska man göra? Om ni har några tankar eller funderingar runt det här avsnittet, så får ni jättegärna höra av er till mig på karin@skaffainsikt.nu. Jag vill passa på att tacka Remi Lavas som klipper den här podden åt oss. Han gör ett jättebra jobb och jag har uttalat hans namn fel varenda avsnitt, tror jag. Men nu har jag lärt mig och jag hoppas, Remi, när du hör det här, att det här är rätt. Lavas. Och hans kontaktuppgifter finns på vår hemsida skaffainsikt.nu. Tack så mycket för idag!